Hej Sverige! Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på Apoteket.
Du lyssnar på en podd från Närkes Allehanda.
Man ville liksom kompa ut efter de där tre målen. Det är lite som att jag ska göra allt jag behöver göra idag gör jag första två timmarna och sen vill jag bara gå hem resten av dagen.
Ja, det var lite som en sån där fredag inför en lång helg. Ja. De liksom gjorde jobbet väldigt snabbt, visste att det var en fest på gång och sen ville de bara stämpla ut.
Ja. Chef, får jag börja podda nu?
Eller? Ja, du får börja podda när du vill.
Ja, vår chef slängde med oss den muntra kommentaren när vi var på väg in i studion att det var ju jättekul att det blev tre mål så tidigt, men sen var man ändå besviken. Han tyckte det blev tråkigt sen.
Ja.
Så, jag vet inte riktigt.
Man ska ha kakan och äta den. Det får inte bli för ospännande. Eller?
Precis. Jag vet inte vad man väntar sig ska hända när det blir 3-0 efter 9 minuter.
Nej, det är faktiskt så. Jag har inte minne av när jag gick på ÖSK-matcher med min son för 10-talet år sedan. När ÖSK var ganska bra. Och då var det ganska ofta så här att de stökade av matcher typ på en kvart i början. Och sen gjorde inte så jättemycket mer. Och det var en liten så här blandad känsla av att det var inte så superkul. man är van som följare av ÖSK så är man van med spänning och drama.
Ja.
Till sista sekunden egentligen. Och oftast så här kallsvettigt drama. Att liksom putta 3-0 segrar över mållinjen i långsamt tempo, det är man inte van med. Men helt rätt är det att det var ju ingen bländande, det var ju väldigt mycket målchanser i början. Ja. Och ÖSK gjorde som helhet en ganska bra match. Det är absolut inget sånt sågning av en 3-0-seger. Men sen var det var inte lika bra i andra halvlek. Det var en hel del missade passningar och det tyckte jag hördes också på intervjun med Kevin Walker efter matchen som jag hörde i Discovery och även min intervju med David Seger efteråt, att de var inte så här 100 nöjda. De var ju väldigt lättade över segern förstås och att det var en bra start. Men det finns mycket att jobba vidare på.
Man ville liksom kompa ut efter de där tre målen. Det är lite som att jag ska göra allt jag behöver göra idag gör jag första två timmarna och sen vill jag bara gå hem resten av dagen.
Ja, det var lite som en sån där fredag inför en lång helg.
Ja.
De liksom gjorde jobbet väldigt snabbt, visste att det var en fest på gång och sen ville de bara stämpla ut.
Ja.
De stod och pratade vid kaffeautomaten och sådär. Försökte ta sig ifrån kontoret så fort som möjligt.
Precis. Ja, nej, men första målet, vad tog det? En minut och någonting?
Ja, jag skrev 1:28, tror jag. Mm. Jag kan inte säga att jag exakt kollade den uppgiften i hetsen efter matchen. Men 88 sekunder får bli den historiska sanningen.
Det blir hemmaborgens historieskrivning i alla fall. Och du skrev den väldigt rimliga spaningen såklart i krönikan efter matchen där att jublet överröstades nästan av lättnadssucken.
Mm. Ja, det var ju spänt inför. Alla visste att, eller Järdler hävdade att han inte visste, att han visste det efteråt då, men det vet man ju inte. Men att
det visste han såklart.
Ja, det var ju 48 minuter från klubbrekord med mållös start och det var 18 minuter från hela Superettans måltorkarekord. Som nu kan slås, vi spelar in det här på tisdagen, så det kan ju slås ikväll då. Slås väl troligen ikväll när Helsingborg spelar.
Mm.
Så det var ju en tvekant där mellan ÖSK, men nu satte de sig ju verkligen i, det kommer ju inte, rekordet slogs ju inte, men Helsingborg måste ju vara väldigt snabba för att inte vara sämre än ÖSK.
Är det Gais de möter?
Ja, det är Gais.
Ditt Gais?
Mitt Gais, ja precis. Det var ju en lyssnarsuccé nästan när vi retade Gaisare.
Är det så?
Ja, men jag tror att det är ett av de mest lyssnade poddavsnitten när vi roastade Gais lite.
Ja.
När vi slängde favoritskapet i deras knä. och gaisarna blev förtvivlade.
Ja.
Så, och det hade vi mycket lyssning på. Jag tror att det var ganska mycket från Göteborg.
Jag har fått mycket uppskattning för roastandet av Västerås. Bara Västerås som helhet. Mm. Västerås som idé och koncept.
Ja, precis. Mm. Ja, men det kommer av sig självt på något sätt. Ja. Det ligger ju i rimlighetens riktning.
Ja,
faktiskt.
Gör det. Ja, första målen, första segern. Where do we go from here?
Mm, precis. ÖSK vann då och gjorde den där första. Och frågan är då, är allting ljust och glatt nu?
Ja.
Har de puttat den här stenen över krönet och ska bara ta den ner? Som på Mästarnas mästare, har du sett det när de har en sten som de ska rulla?
Eller jag har aldrig kollat på Mästarnas mästare. Nej. Det känns som
det
människor som
är
alldeles för duktiga för mig. Jag klarar inte riktigt av den där nivån av perfektion. Det måste få vara lite smutsigare än så.
Ja. Vilka skulle du vilja se i ett sånt möte? Istället för mästare?
Jag skulle vilja se typ Peter Samuelsson. Alltså du vet, den typen av idrottare.
Okay. Som är så här, misslyckade idrottare.
Ja, men som har varit bra på sitt sätt liksom. Ja. Fast bra, fast fruktansvärt begränsad.
Ja, de har med en annan insikt.
Ja. Exakt.
Ja. Ja, men när de ska ha de där snacken om sin karriär så där blir lite konstigt.
Ja.
Det sitter jättelyckade människor runt ett bord. Och så ska de försöka hitta något som har varit tufft.
Nej, men det är jätteprovocerande.
Mm. Ja, vad var vi? Vi var om det här har löst sig nu. Och man vill ju inte komma och dragandet med 2022. Men en av ganska många lärdomar man gjorde. Det var ju att det är inte riktigt så att man vinner en match och sen bara rullar allting på. Det var ju några gånger förra året som man trodde att, bland annat i den andra och den tredje omgången, kommer ni ihåg att ÖSK förlorade ju första i Brage där och lämnade Borlänge. Det var i stort sett att bussen hade brunnit ner.
Mm.
Men sen vann man ju faktiskt mot Jönköping och Norrby i omgång 2 och 3 och tänkte att nu är det väl... Nu har allting ordnat sig. Nu tror jag inte det är riktigt så. Det var ju faktiskt, AFC spelade ju på ett sätt som spelade ÖSK i händerna väldigt mycket. De kunde göra de här sakerna som de gjorde så bra under den första delen av kuppen och sådär. Att man kunde vinna bollen på andras misstag och ställa om. Det är ju ÖSK livsfarliga på.
Mm.
Nu möter de Skövde och Skövde kommer göra absolut ingenting av det AFC gjorde. Absolut ingenting.
Absolut ingenting. Nej. Helt rätt analys.
Ja, de kommer spela en helt annan sport än vad AFC Eskilstunas glada banditgäng ville göra på Bern Arena.
Mm.
De kommer ligga lågt. Det kommer vara på... Jag tror att matchen kommer spelas på Södermalms IP. Jag har ju påstått det tidigare, men de har ju spelat sina första tränings- eller seriematcher på Borås Arena. Men nu blir det säkert gräs då. Och det blir... Jag var ju där förra året och höll ju på att somna av att det var så tråkigt.
Mm.
Det var ju enormt. Men då hade de ju den där lång inkastan som de inte har.
Man kunde fascineras av den i alla fall. Företeelsen.
Ja, stå och titta på honom när han torkar av bollen med en handduk. Ja, det var hemskt. Men, men i år har de ju inte det. Och det har ju varit jättetufft för dem. Och måste väl på något sätt återuppfinna sig på den här nivån. För det var ju väldigt effektivt att kunna slänga in bollen i straffområdet från halva plan.
Mm. Men det här blir en tuffare match då för ÖSK än vad...
Jag tror det, absolut. Mm. Det är ett mer defensivt orienterat lag. Det är ett hårdare och fysiskt spelande lag. De kommer göra det mycket trångare. Trängre, vad heter det?
Trängre tror jag. Det kändes fel när du sa det.
Ja, trångare känns jättekonstigt. Ja, trängre. Vi kört på trängre tycker jag.
Trängre.
Mm. Ja, men Skövde. De kommer göra livet surt för ÖSK. Mm. Jag tippar, jag skulle nog tippa 0-0 faktiskt.
Ja.
Sen får vi se vad det tar i vägen därifrån. ÖSK har ju ändå visat det på många de här, nu har pratat lite som hockey om de underliggande siffrorna.
Ja.
Och där börjar det se väldigt bra ut på många sätt för ÖSK faktiskt.
Mm. Det är intressant det här du säger. Man måste ju passa sig för att falla in i de här enkla liksom. Nu har det lossnat för Noel så att han, nu kommer det bara rulla på med målskyttet. Och nu har det släppt för ÖSK så nu kommer de bara vinna och ta poäng och så här. Det blir ju lite märkligt det där att man vill ha den enkla. Alltså så. Det blir ju lite så mellan supportrar också att man ska liksom peka på varandra hela tiden att när det går bra då ska de som vara positiva, säga att här ser ni era gnällspikar, ni som gnällde när det var dåligt, ni som påpekade att det var dåligt när det var dåligt, och sen när det går dåligt, då ska de få på nosen, de som var så naiva och dumma när det var bra.
Ja.
Då fick man inte påpeka att det var bra heller. Det blir liksom det där hela tiden.
Nej, de har en stark trend för de som har varit pessimister, kan man säga.
Ja.
Det har varit som en hås på börsen för dem.
Nedsläpp Örebro är podden för dig som inte får nog av hockey. Vi analyserar matcherna, nyheterna och snackisarna runt Örebro Hockey. Du kommer ju med ett riktigt scoop här.
Ja,
det är stark start det här nu. Dessutom rotar vi i arkiven och tar reda på vad som hände med gamla profiler som passerat genom klubbens historia.
Jag ser ju här när jag går in på Elite Prospects att han lämnade ju efter halva säsongen där också. Så att,
Vi finns på Spotify. Lyssna och prenumerera på Nedsläpp Örebro.
Men du stod och speja utanför omklädningsrummet, eller i omklädningsrummet till och med, när det var segersång.
Ja.
Och då upptäckte du någonting.
Ja, men det var lite roligt, för ibland så när man ser de här, jag har hört några att folk tycker så här att det var lite dålig energi i omklädningsrummet. Nu tyckte jag inte riktigt att det var den här gången, men man måste ha med sig ett par saker då.
Ja.
Efter matchen så ska det vara segersång.
Det ska vara siggesagge.
Ja, det ska vara siggesagge. Det ska dunkas i väggar. Det ska vara högljutt och glatt.
Mm.
Men det finns ju lite olika saker som gör att det blir lite konstigt.
Ja.
Bland annat ska det göras vissa saker då innan segersången. Så det jag fick se, det var liksom Christian Järler komma, gå in i omklädningsrummet, gå ut ur omklädningsrummet, gå in i omklädningsrummet, gå ut ur omklädningsrummet med en tung suck. Så bara, för att ute på planen, då håller ju avbytarna på och joggar ner.
De här avbytarna som alltid ska förstöra festen.
Ja. Ja. Så vi har alltså 11 stycken som står inne så här, färdiga med trumpinnar och vänt på soptunnan och ska liksom så här, verkligen, nu ska vi vara spontant glada. Medan några håller på och springer ute på planen. Och det kommer liksom aldrig igång. Så festen, den liksom, det blir lite, det blir väldigt märkligt.
Vänta på sig.
Mm.
Ja.
Mm.
Du, 2 debutanter fick vi se i den här matchen. Och du har kommenterat här i körschemat, kommer att behövas.
Ja, men de kommer väl behövas, jag tror det. Framförallt var det väl väldigt efterlängtat för Ludvig Niklasson som fick komma in några minuter då. Han blev ju klar för ÖSK, jag tror att det var 1 augusti förra året.
Mm.
Och vad blir det? Augusti, september, oktober, november, december, januari, februari, mars, april, maj. Det är ju jättemånga månader.
Mm.
Jag räknade på fingrarna men glömde den där grejen att räkna.
Det var ett tag sedan,
ja. Och han har ju blivit den bortglömde osynliga mannen i ÖSK-truppen. Den här försvararen, unge försvararen från Malmö. Pojklandslagsmeriter, liksom sådär en liten, passar nog bättre i en trebackslinje än en tvåbackslinje skulle jag tro. Inte monsterstor, inte monstersnabb. Han är skaplig på det mesta, tror jag. Men framförallt kanske det är Daniel Hultqvist då, som värvade som egentligen, vad jag förstod, som en startspelare inför säsongen. Men det har vi dragit många gånger. Moro kom tillbaka och tog hans plats. Nu fick han äntligen då i den 5:e omgången göra sin första tävlingsmatch för ÖSK. Han fick ju inte göra något inhopp i kuppen eller något sånt. Jo, han spelade ju borta mot Landskrona, gjorde han. Ja, men det räddade jag med. men han fick göra debut i Superettan. Han har inte fått en minut i Superettan. Det kommer ju bli avstängningar och Axel Andreasson har ju någon ganska allvarligt problem med sin lilltå av alla saker.
Ja.
Så han hade ju väldigt ont. Det verkar som att han lyckas också bli trampad i stort sett varje match. Så lilltån på den där, jag stod faktiskt och tittade på uppvärmningen och slogs av att Axel Andreasson har så otroligt stora fötter.
Hela han är väldigt...
Han är jättestor.
Ja.
Men fötterna, så den där lilltån är väl kanske som våran stortå.
Precis.
Skulle jag tro. Men, den gör
som
ont.
Din tumme.
Ja. Så den gör ont. Han, och det kan ju verka banalt, men det ger honom stora problem. Och sen kommer det givetvis bli avstängningar och liknande. Så Daniel Hultqvist och kanske då Ludvig Niklasson kommer ju behöva.
Mm.
Niklasson är ju det där läget som han, får han inget speltid i A-laget så finns det ingen annan speltid att få. Om inte ÖSK planerar in några träningsmatcher. Han är ung men han är inte tillräckligt ung för att spela i pinnit.
Mm. Superettan i övrigt då? Du har varit inne på tidigare här i podden att P.O. Ljung kommer bli den första tränaren som ryker. Det var ju din spåkula här för något avsnitt sen. Och inte stärktes aktierna i den här omgången?
Nej, det var hemskt. Det var ju det allt som inte fick hända. Trelleborg gick fram till 3-1-ledning och var helt överlägset mot GIF Sundsvall hemma på Vångavallen. Och det var ju paus och allting såg ju enormt bra ut. Sen kommer de ut och är förvandlade till ett förvirrad samling förvirrade människor.
Ja.
Stundtals såg det nästan ut som det var två lag på planen som försökte göra mål i Trelleborgs bur. Sundsvall vände och vann faktiskt med 4-3. Rolig intervju efteråt med Pontus Engblom som gjorde ett av målen då GIF Sundsvalls anfallare. Som inte lyckades, du vet, har man vänt 1-3 underläget till 4-3. Det bör vara väldigt nöjd och belåten anfallare. Men han var lite frågande själv. Så här. Han fick frågan om, tycker att ni tog över matchen i andra halvlek? Nej, det kan jag inte påstå. Och han var mycket ärlig. Men det som var, det var ju att de var vassa i motståndarnas straffområde. Det var de. Mm. Men de fick ju extrem hjälp av en otroligt förvirrat försvarsspel.
Ja.
Och det brukar ju vara P.O. Ljungs styrka att sätta just försvarsspelet, så det tror jag inte han är nöjd med. Och ligger nog säkert ganska risigt till nu, det tror jag.
Så Sundsvall var lika förvirrade själva då över...
De var frågande nästan, det lät som att de var lite frågande. De var hemskt dåliga i första halvlek, jättedåliga. Gustav Molin, målvakten, ser inte bra ut. Försvaret är jättedåligt och släppte in 3 mål, kunde ha släppt in kanske något mer. Men och sen kom de tillbaka. Så. Ja, det var en märklig historia.
Ja. Och Östers gloria har tippats lite på sne.
Ja, precis. Den hamnar ju lite på sniskan. De möter ju Östersund då, som ju verkligen har visat nu att de ligger tvåa i Superettan och har visat att de är riktigt bra. Lite, jag antar att Magnus Paul säger vad det jag sa. Alltså de blev... tippade i botten av många på grund av, förmodligen mest på grund av klubbens dåliga ekonomi. Men sanningen är ju att de gjorde en jättestark höst och sen fick de behålla laget under vintern.
En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Just nu till alla hemmafixare som gillar låga priser. En galvaniserad skottkärra för glänsande 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Kunde bygga vidare på det nu och ha egentligen... Det kändes ju redan förra året som att de hade ett bra lag, fast det var 11 isolerade delar som inte, det var inget lag. Liksom. Vi sa väl någon gång att det kändes som att de hade hittat, de var 8 man som åkte till Örebro och hittade 3 man på parkeringen. Så nu förband de alltså borta mot Öster i Växjö, trots att de var en man mindre i 48 minuter. De åkte ju dit på ett rött kort på den här Mansour, den här stora defensiva mittfältaren, några minuter innan paus då. Och gjorde ändå mål i, ja, det var ju någon sån där, det styrdes in, men Simon Kron avgjorde med mindre än 10 minuter kvar. Så starkt, starkt också utsikten som vann mot Örgryte i vände till seger mot Örgryte i Göteborgs derbyt. Och sen då VSK som ju vann mot ÖSK. Mm. Åkte ner till Jönköping och förlorade med 2-1.
Mm.
Och där är Jönköping är faktiskt, det hade jag ingen aning om jag ska vara ärlig.
Nej, alltså,
de är obesegrade.
Men de är ju lite, det är Jönköping och Sundsvall som ändå är mycket stabilare än vad man trodde på förhand.
Ja, Sundsvall såg inte så stabil.
Nej, det...
Men resultatmässigt så har de varit relativt stabil.
Ja, precis.
Ja. Ja, men att Jönköping efter att ha sett seriepremiären skulle vara obesegrat efter 5 omgångar, det är ju otroligt. De är ju inte heller i yppersta toppen. Jag vet inte var de ligger, 5 kanske.
Mm.
För de har spelat lite oavgjort. Men ja, det är oväntat. Den här Pashang Abdullah som ju var millimeter från att avgöra matchen mot ÖSK men blev avblåst för offside. En riktig sån där var offside. Är stark, han är en riktig stridsvagn. Han sprang rakt igenom VSKs försvar. Det är ingenting som fanns som kunde stoppa honom.
Men var offside? Menar du offside med typ en halv tå? Eller?
Ja, precis. Så kändes det mot ÖSK. När han kunde ha avgjort den matchen.
Det var så det var tänkt när offside införskaffades i fotbollen. Ja. Att vi skulle sitta och kolla millimeter. Ja. Det var det som var poängen.
Det var det som var poängen, ja.
Det är det starkaste argumentet som finns för VAR. Ja. Måste få ordning på offside-regeln.
Jag undrar om man skulle gå igenom alla de här.
Herregud,
ja. Det är lite som, jag tycker, misstag finns ju i fotbollen. Jag satt och tittade på den här, vad var det, Göteborg mot Norrköping.
Ja.
Och tänkte på, och kom och tänka på John Allbåge som brukar dra det här, springa till målvakternas försvar. Och de har ju någon ung målvakt där som heter, jag tror han heter Adam Benediktsson i Göteborg. Som ju tappar en boll och som Kristoffer Nyvarn slår in, eller det var ju väl egentligen, det är ju någon självmål tror jag förresten. Och alla är så bekymrade över målvakten. Att han är så dålig och han tappar den där bollen. Men tittar man på, alltså sekunderna innan är ju en kakafoni av snedträffar och missade markeringar. Och det är ju liksom, det är en sån rad av dåligt försvarsspel. Och sen står Gustav Svensson då som är en av dem som, han springer ju framför och täcker sin egen målvakt och liksom lurar målvakten, så han är ju väldigt delaktig och han står liksom och skriker rakt ner på den här unga målvakten när han precis har släppt in ett mål. De bara vrålar så här och sen gör han någon gest med handen och det är bara att...
Det är ett riktigt starkt tecken på hur bra den där klubben mår just
nu. Ja, precis. Ja. Dela ut ett gäng speglar så kan de här försvararna titta sig själva en liten stund liksom.
Verkligen.
Det ser väldigt märkligt ut.
Konditionsbloggen-podden är podden där jag, Jonas Brännmyr, bjuder in länets bästa konditionsidrottare för att nörda ner oss i framgångarna.
Det är klart en bekräftelse på att man gör saker rätt. Det är ju möjligt att ta ett VM-guld, det är jag säker på.
Men också stunderna där det varit lite kämpigare.
På vilodagen då börjar ju folk bli dåliga och nästan alla blev ju matförgiftade då, eller vad det nu var.
Vi finns på Spotify. Prenumerera och lyssna på Konditionsbloggen-podden.
Betygen efter matchen där i söndags så hade du en kvartett som du hyllade. Det var David Seger, Noel Milleskog, Nasir Umoro och så vet jag att du är lite extra glad på Samuel Dahl.
Verkligen i den här matchen, men kanske nästan mer generellt. Alltså det är ju det är en liten diamant som ÖSK har hittat. Lite oväntat. Han har ju en gedigen bakgrund av extrem tidig debut i Superettan för VSK när han var jätteung. Och sen då en bra karriär genom AIKs akademi med ordinarie spel i landslag, åldersbestämda landslag och sånt. Men att han skulle bli den här succén, det är ju svårt att förutspå alltså. Han är ju en klok liten spelare. Och nu fick han ju den här möjligheten att forsa fram på sin vänsterkant. Och det finns ju någonting, något lite speciellt tror jag med samarbetet mellan honom och Noel Milleskog. Med lite samma typ av person tror jag också. Jag tror att, jag inbillar mig att de gillar varandra ganska mycket även utanför planen. Han spelar ju, den här passningen han slår fram till Noel Milleskogs 3-0-mål är ju imponerande. Den är ju verkligen inte... Den är ju verkligen inte självklar. Den är ju svår att slå. Den är ganska lång och marginalen är extremt liten. Och han lämnar ju stort sett Milleskog med en. Han kan ju bara tåa in den här bollen. Väldigt viktig spelare. Ja, en nyckelspelare verkligen för ÖSK. Och då född, vad är han? Född 2003 tror jag. Otroligt. Vilket fynd.
Ja, jag kommer ihåg när han kom och hade gjort sina första... matcher och man kände så här, gud vilken trevlig frisk fläkt det här var. Och jag gjorde någon intervju med honom där också då. Han hade ju, det hade precis börjat bli lite snack om han så där. Han blev ju en sån här snabb publikfavorit. Och då, jag kommer ihåg, han var ju liksom, ja men klok är ju rätt ord, han kan prata för sig och sådär. Men så var han också sådär lite härligt överraskad själv över att han hade blivit mottagen så bra, att folk liksom tyckte att han verkligen hade gjort bra ifrån sig.
Jag hörde på matchen också att han har ju varit gäst tillsammans med Christian Järdler, tror jag. Järdler tog med honom till det här Svarta handen.
Ja, ja.
Det här är en sammanslutningen av, det är ju någon förening i ÖSK då, med ÖSK-veteraner ganska mycket. Och jag hörde att han hade imponerat väldigt på scen. Och ja. Han hade svarat utförligt på alla frågor. De hade frågat honom bland annat hur det hade varit att komma till ÖSK Örebro. Han hade svarat flera minuter då. Gett ett svar på flera minuter.
Mm.
Så det är en mogen spelare, och det är absolut ingen sån här ledare på det sättet kanske som man tänker sig. Någon kraftfull människa här som är en sån ledare.
Men, fast med potential till det, ja, tycker
absolut
jag.
Absolut, alltså. Ja. Det är en annan typ av ledare som säkert kan växa fram till någonting. Så vi får se hur länge jag ska få behålla honom. Det borde ju ge eko det här.
Han har ju kontrakt över nästa säsong också i alla fall. Ja. Det är goda nyheter.
Ja, och Lars Larsson pratar ju om att man, ordföranden, att man ska identifiera spelare som man ska ta tidiga beslut, och där är det väl verkligen ett läge att börja förhandla med Samuel Dahl redan nu, så snart som möjligt egentligen, för att förlänga hans kontrakt, för att man inte ska hamna i den här Noel Milleskog-situationen då som man är i nu.
För han är ju en spelartyp som är väldigt säljbar också, i och med att han är så pass stark i offensiven.
Ja, precis. Det kanske inte är 45 miljoner, liksom, men det är,
nej, men
det är absolut tvåsiffrigt.
Mm.
Miljoner potentiellt. Så det är en väldigt viktig spelare.
Jag
vill också lyfta lite Jake Larsson faktiskt, som ju får en del skäll på grund av att han spelar ju med en hög svårighetsgrad och gör då misstag. Det blir felpassningar och sånt. Men siffrorna visar ju och att han gör en väldigt bra match senast. Han är toppar i faktiskt hela ligan i många sådana här nyckelpassningar och möjliga mål, assist. Nyckelpassningar är den passningen som slås fram till någon som skjuter.
Mm.
Och där tror jag att han är en av absoluta toppspelarna i Superettan. Så om det här nya spelsystemet med två anfallare har gett Jake Larsson möjlighet att komma in i laget, det kan nog vara viktigt för ÖSK. Och nu spelar han igen fram till Noel Milleskogs 1-0 mål också. Viktigt för ÖSK att få igång Jake Larsson, för att det finns en nivå där om man kan få loss den igen då.
Du drar en lans här för
Jag drar Jake en lans Larsson. För Jake Larsson faktiskt.
Ja, härligt.
Mm.
Okej, Fredrik. Mm. Nu vet du vad det är dags för.
Ja.
Vi ska avrunda programmet med Vad hände med honom? Det här är ju delen av segmentet där jag ska prassla lite med påsen och du ska förklara vad segmentet är för någonting.
Segmentet är att vi har klippt ut massa spelarnamn sedan 1994 som har spelat i ÖSK. Sen nu lottar vi fram en spelare som vi ska prata om. Och då går det ut på så att jag ska säga ur minnet var den här spelaren bland annat kom ifrån och var han åkt vidare till. Så får vi se. Det har varit några enormt fina namn. Senast var det Tomer Kinski.
Ja, det var det.
Det var kul.
Och så ska vi lägga till att om vi drar en spelare som är i ÖSK nu så slänger vi den. Vi drog ju Axel Andresson för några veckor sedan och den åkte rakt i papperskorgen.
Rakt i papperskorgen.
Ja, för det är inget roligt.
Nej.
Nu ska vi se. Nu har jag en lapp. Kan jag säga det här namnet ens? Lynur Birgisson.
Åh, Slynur Birgisson.
Slynur
Birgisson. Okej. Slynur Birgisson. Nu är vi ju i den här perspektivet, så är vi ju precis i början.
Ja.
Det är runt 94-95, jag vet inte exakt. Det var ju när ÖSK då värvade de här isländska stjärnorna, Arnór Gudjonsson. Det började med en som också hette Slynur.
Mm.
Han hette Stefansson. Och sen kom Arnór Gudjonsson och Sigge Jonsson. Och det här var ju spelare då som kommer från en hylla som allsvenska klubbar bara kan drömma om. Sigge Jonsson kom till Löskås med, jag tror så här, 70 landskamper för Island på meritlistan. Han hade varit i Premier League och varit bra där, men hade fått problem med skador som gjorde att han landade i Sverige. Arnor vet ni alla att han vann i skytteligan i Belgien och sådär. Det här är spelare från, som är alldeles för bra för allsvenskan egentligen. Mm. Slyne Birgesson var ju en habil försvarare. En hårt arbetande. Han kunde användas på både kanter och centralt. Mest på kanten tror jag. Den stora grejen Slyne Birgesson gjorde i ÖSK, det var ju att, nu vet jag inte om det var det Luxemburg. De gick ju till UEFA-kuppen. Och så blev ju, det här är ju en liksom underberättad skandal egentligen i ÖSKs historia. Yes. Eftersom det är så stort. ÖSK gick ju då med minsta möjliga marginal, gick de vidare mot ett lag från Luxemburg. Slyne Birgesson gjorde målet som avgjorde på bortaplan. De gick vidare på bortamål tror jag. Jag är inte helt säker på det här. Men jag vet att Slyne Birgesson gjorde mål. Men det var så att Sven Dala Dahlqvist och ÖSK-ledningen hade läst fel i reglerna som då bara tillät 3 utländska spelare i laguppställningen. ÖSK hade 4 och blev diskade.
Nej.
Ja, det är kanske många lite yngre ÖSK-are som faktiskt då inte kommer veta om. Eller ÖSK har faktiskt blivit diskade i en europeisk kuppturnering och det är ju ovanligt alltså.
Det är väldigt ovanligt. Ja. Det låter som något ni borde göra ett sånt här nostalgirep på. Henrik Bränn brukar vara igång med sånt där ibland och som var nere och rota i.
Jag vet inte om det är Henrik Bränn som har berättat det här, eller om det är, jag tror att det är Henrik Bränn som har berättat det, men jag vet inte om det var han som var med, för han ännu hade en reporter på planet hem. Då hade det börjat gå upp för ÖSK-ledningen att det var något på tok alltså. Att de riskerade att bli diskade. Och då ska den här Slyne Birgesson ha sagt lite förtvivlat till NA-reporten att ska de ta bort mitt mål? Lite tragiskt nästan. Det gjorde de. De tog bort både hans mål och ÖSKs deltagande i UEFA-kuppen.
Förstå den känslan när det börjar gå upp för dem. Vad fan har vi gjort?
Ja. Det måste vara hemskt. De förklarade med att det var jättemånga paragrafer att läsa. Men det var ju ett känt faktum att det fanns en utlänningsregel i europeisk fotboll.
Det är inte en speciellt obskyr regel. Den vet man ju att den finns.
Ja. Och det här var ju innan liksom där med EU-spelare. Och då var alla spelare som inte hade samma pass som laget kom ifrån var dömda som utländska spelare. Så det var en jobbig historia i ÖSKs historia.
Ja, verkligen.
Speciellt då för att ÖSK gjorde ingen bra match mot Luxemburg men hade ett väldigt starkt lag. Så kunde faktiskt ha gått kanske några omgångar till.
Det får vi aldrig veta.
Nej, det får vi inte.
Om du ska dra till med hur gammal Slynur Birgesson är idag.
Ja, då skulle jag säga att han är dåligt på att räkna, men det är 30, han måste ju vara en 60.
Ja, nästan, 55.
Ja.
Ja. Och det här med vart han kom ifrån och vart han gick till, det blir ju roligare när det är isländska klubbar.
Ja.
Eller Fredrik?
Ja, det är jättesvårt att veta. De har ju kommit från den där, 17 heter den där klubben som är på I. Är det därifrån han kommer då? Ja, Västmanna Eir.
Han kom från
Keflavik.
Nej, nu vet inte jag hur de här isländska
Akranes.
Det finns ju en isländsk bokstav som ser ut som en blandning mellan ett B och ett P. Vet du vad jag menar då? Ja. Att bullen sitter mitt på pinnen. Ja. Bor Akureyri kom han från.
Oj, den var svår att veta.
Med brasklapp för uttalet här då. Och sen gick han till Leiftur.
Leiftur?
Ja.
Okej. Okay. Mm.
De här namnen alltså. Han kom från Island och han gick till Island. Det var det som hände. Det känns som när jag satt någon gång och kollade på Kanalplan i Stockholm. Kollade jag på någon träningsmatch som Hammarby spelade mot något finskt lag. Som de hade bara finnar i laget också. Och spiken gav ju upp till slut. Så han liksom, ja det här, de gör 3 byte. 3 in, 3 ut. tre in, tre ut. Det var liksom, det var där de fick. Ja. Okej, okay. Ja, men du, det var väl ett trevligt namn.
Det var ett trevligt namn,
ja.
Ja, med en liten bakgrundshistoria där om UEFA-cupen, det var bra.
Verkligen. Ja, men du, då ser vi fram emot en riktigt sprakande fotbollsfest mot Skövde då på söndag.
Ja, verkligen. Ja. Verkligen. Då blir det fotbollsfest. Det kan man ju vara övertygad
om. Ja, bra. Då gör ni så att ni prenumererar på den här podden så hörs vi igen nästa vecka.
Demideck presenterar fasadcharader.
Dörrklockan. Du ska gå in där.
Polis.
Effektar.
Nej, tennis tror jag. Pingvin.
Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
Men det var många år sedan vi målade.
Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.